en podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Nu kom det som alla hade förväntat sig. Nya attacker mot kungafamiljen. Och vi berättar allt om den sista delen i Harry och Meghans dokumentär.
Och en ny kunglig bok kommer att släppas och den sägs hota hela monarkins framtid. Och en kunglighet har betett sig så illa mot sina anställda att regeringen faktiskt har tvingats gripa in. Ja, ni förstår ju vad vi ska avhandla i det här avsnittet och vi kastar oss rätt in i Harry och Meghans omtalade dokumentär som faktiskt heter Harry och Meghan på Netflix.
Ja, de tre sista delarna av Netflix tv-dokumentär om Harry och Meghan som den släpptes ju i torsdags, igår, vi spelar in fredag. Och ni som lyssnade förra veckan vet ju att de tre första delarna i mångt och mycket handlade om ja, Meghans familj och främst hennes pappa Thomas Markle och hennes halvsyster Samantha Markle.
Ja, men det var ju de två som fick de största smockorna av paret. Det var ju ganska bisarrt när man satt och lyssnade på det. Thomas Markle för att han sålt bilder på sig själv till brittiska tabloider. Och Samantha Markle för att hon talat så illa om Meghan i pressen. Och förutom det så låg ju faktiskt fokus mest på parets kärlekshistoria. Och sen var det ju en massiv kritik mot brittiska tabloider.
Ja, det var det verkligen. Men i de här nya tre delarna då så är det ju faktiskt Harrys familj som är mer i fokus. Och då främst Harrys pappa kung Charles och hans bror prins William. Och vi ska ju inte avslöja för mycket om serien för att vi vet ju att det är många av er som väldigt gärna vill se den. Men en av sakerna som framkommer i de här tre sista delarna är ju ja, men vad som egentligen hände när kungafamiljen samlades till det här krismötet i Sandringham i januari 2020.
Ja, det var ju efter att Harry och Meghan hade fattat beslutet om att lämna det brittiska kungahuset. Men det återstod ju så otroligt mycket att klara ut. Harry och Meghan hade ju bara släppt ett uttalande på sitt Instagramkonto där de klargjorde vad de ville. Men kungahuset hade inte sagt sitt. Och det var ju ändå så att man hade aldrig tidigare varit med om att en kunglighet eller ett kungligt par lämnat det här kungliga livet på det här viset.
Nej, och i januari då 2020 då, så möttes drottning Elizabeth, prins Charles och prinsarna William och Harry på Sandringham för att helt enkelt ta fram en plan för att lösa det här utträdet på ett smidigt sätt. Och Jenny, jag kommer ihåg när det här mötet skedde, alltså världspressen satt ju på helspänn för man trodde ju att det skulle presenteras någon form av beslut direkt efter mötet, men riktigt så blev det ju inte.
Nej, och det blev ju allt annat än smidigt. Och för första gången nu då så berättar prins Harry exakt vad som hände bakom stängda dörrar. För det var nämligen så att Harry fick fem alternativ att välja mellan. Och ett handlade om att han och Meghan lämnade kungahuset helt och hållet. Och de andra fyra handlade mer eller mindre om att de stannade kvar på olika sätt. Men inget av de här alternativen handlade om att jobba deltid för kungahuset. För det var ju det som Harry och Meghan egentligen ville. De ville ju ha det kungliga när de kände för det och så ville de ha det privata och tjäna egna pengar när de kände för det. Men det där avfärdade ju familjen totalt. Det fanns inte ens med.
Nej, det fanns inte ens med och det är så tydligt tycker jag i de här tre sista delarna att de vill ju verkligen framföra sin önskan att de, som du säger Jenny, ville vara kvar och representera framförallt då drottningen och samhället när det passade dem, men att de verkligen hade en önskan om att leva mer i, ja, men i skymundan och framförallt flytta ifrån Storbritannien.
Ja, och de andra de ansåg ju att Harry och Meghan måste ju välja, de måste ta ett beslut. Antingen ställa sig helt utanför kungahuset eller stanna kvar då på heltid. Och det var en hel del mycket starka känslor under mötet. Och vi lyssnar lite på hur Harry upplevde det här krismötet på Sandringham.
But once I got there, I was given five options. One being all in, no change. Five being all out. I chose option three in the meeting. Half in, half out. Have our own jobs, but also work in support of the Queen. But it became very clear very quickly that that goal was not up for discussion or debate. it was terrifying to have my brother scream and shout at me, and my father say things that just simply weren't true, and my grandmother, you know, quietly sit there and sort of take it all in. But you have to understand that from the family's perspective, especially from hers, there are ways of doing things, and her ultimate sort of mission, goal slash responsibility is the institution. People around her are telling her, by the way, that proposal or these two doing X, Y, Z is going to be seen as an attack on the institution. Then she's going to go on the advice that she's given.
Ja, Harry berättar ju om de här fem alternativen som lades fram, och så säger han att det var skrämmande att se min bror skrika åt mig och höra min pappa säga saker som, ja, men som inte var sanna. Och han berättar ju att farmor drottning Elisabeth bara satt tyst och såg allt det här hända. Men Harry försvarar ju sin farmor och menar att det enda hon var tvungen att ha ansvar för var ju institutionens överlevnad. Han är desto mer kritisk mot sin far och sin bror.
Ja, men han säger i dokumentären att det var jättejobbigt och att det här mötet då avslutades utan någon riktig handlingsplan. Så att det blev ju ingenting av det. Men lite senare så säger han ju också då i serien att han sörjer den här klyftan som skapades mellan honom och hans bror. Men att han delvis förstår Williams beslut att ställa sig på, som han säger då, institutionens sida. Och det är ju för att William en dag ska bli kung. Han hade inte kunnat gå emot det. Hur mycket han än ville.
Men tänkte du också på det, Jenny, att när Harry berättar om sin brors ilska och att han hade blivit upprörd, så jag tycker i alla fall personligen att han pratar lite om sin brors inställning på ett ganska så nedlåtande sätt, i att han har blivit så pass tvättad av det här kungliga att han lite så här,
ja,
såg bortom brödrarrollen, om man kan kalla det så. Att han var för hård, tycktes. Alltså, så uppfattar jag Harrys känsla kring det här mötet.
Jo, men det tycker jag ju att både Harry och Meghan, den bilden målar de ju upp lite grann i alla de här delarna. Att de som ingår i kungahuset och monarkin, att de är lite en del av en sekt på något vis. Att de är så indoktrinerade och de är så färgade av att för allt i världen skydda monarkin. Så att, ja, de kanske blir mer, de tenderar att gå mer på att hålla riktigt hårt på regler mer än att vara mänskliga.
Ja, och jag tänkte också på det, för Harry säger ju en del i dokumentären, då säger han så här att de bryr sig mer alltid om hur det ser ut än hur det känns. Det tyckte jag var ganska så tydlig känga gentemot kungafamiljen och precis det som du nämnde.
Men... Ja, och sen hände det någonting ganska tufft för Harry när han hade lämnat det här mötet. För att i samma sekund då som han ska flyga tillbaka till Kanada, där Meghan och sonen Archie väntar, då skickar kungahuset ut ett pressmeddelande. Det var nämligen så att en tidning hade börjat rapportera negativt om det här mötet. Och speciellt om prins William, som man då menade mobbade ut Harry och Meghan ur kungahuset. Och det här pressmeddelandet, det gjorde gällande att båda bröderna förnekade att så var fallet. Men grejen är att Harry var ju aldrig tillfrågad om det var så som han kände, eller om han ens ville vara en del av det här uttalandet. Och vi lyssnar lite på vad han sa om det här pressmeddelandet.
And once I got in the car after the meeting, I was told about a joint statement that had been put out in my name and my brother's name, squashing the story about him bullying us out of the family.
A sign of public unity from the brothers, who issued a joint statement calling the report false, offensive, and potentially harmful.
I couldn't believe it. No one had asked me. No one had asked me permission to put my name to a statement like that. And I rang Em and I told her, and she burst into floods of tears. Because within 4 hours they were happy to lie to protect my brother. And yet for 3 years they were never willing to tell the truth to protect us.
Och prins Harry berättade att han ringde hem till Meghan och att hon började gråta då. För att prinsen konstaterade att inom 4 timmar så hade, ja, men hovet och kungafamiljen fabricerat en lögn för att helt enkelt skydda prins William. Och samtidigt hade ju Harry och Meghan i 3 års tid aldrig fått en sån hjälp för att skydda dem som par. Och Harry anser att hovet var enormt dåligt på att hantera mediernas attacker mot honom och Meghan. Och både Harry och Meghan berättar ju att de levde i en skräck under den här perioden när liksom sociala medier fylldes av hat och hot. Och ja, men att det helt enkelt var, ja, men Harry och Meghan insåg att de måste lämna kungahuset och lämna Storbritannien.
Ja, det var nog spiken i kistan för dem, tror jag. Att de insåg att de hade förstått ganska länge att hovet inte skulle skydda dem och absolut inte skydda Meghan. Men nej, att de kunde då ta till den här metoden att, ja, men faktiskt ljuga ihop ett pressmeddelande. Om det nu, ja, stämmer det som Harry säger.
Ja, om det stämmer så är det ju väldigt märkligt att man, alltså det ser ut som att Harry själv är en del av det, fast han inte ens har blivit tillfrågad. Så det är ju en väldigt speciell och ganska tuff handling att gå i försvar mot William utan att ens ha kommunicerat det med Harry.
Men det är ju då det här behovet som kungafamiljen, kungahuset, hela institutionen, det här behovet som de verkligen har då att skydda det mot vilket pris som helst. Det får kosta vad som helst, bara de skyddar monarkin.
Mm.
Och då spelar det ingen roll för att det är en människa som sitter i kläm eller den människans känslor, utan då gör man bara det man måste göra.
Ja, Harry och Meghan ger ju inte direkt en glorifierande bild av hur kungahuset har hanterat hela deras situation egentligen ända sedan de förlovade sig. Utan det är ganska tuffa tag som kommer fram i den här dokumentären.
Ja, och det är inte bara kungahuset man attackerar, utan det är också medierna återigen. De tre första delarna var ju en otrolig smocka till brittiska tabloider. Man fortsätter på det spåret, för att nu i de här tre sista delarna så för Harry fram mycket allvarliga anklagelser mot The Daily Mail. Och det handlar om ett missfall. Det var nämligen så att Meghan hade svårt att sova. Hon oroade sig över familjens säkerhet när det här näthatet eskalerade. Och dessutom så var hon då mitt uppe i en juridisk tvist med tidningen då, Mail on Sunday, som olovligen publicerat ett privat brev som hon skickat till sin pappa. Och det tog väldigt mycket av hennes krafter. Och Meghan var som sagt gravid, men hon förlorade det här barnet i ett missfall. Och Harry anklagade då Daily Mail för att ha orsakat det här missfallet.
Ja, han resonerar kring att han inte kan veta med säkerhet, men att all den här stressen och oron som Meghan upplevde kommer ifrån alla de här kontroverser med The Mail. Och vi kan väl lyssna lite på vad Meghan upplevde och kände under den här perioden.
And I'm a mom. It's my real life. You know, and that's the piece when you see it and you go, you are making people want to kill me. It's not just a tabloid. It's not just some story. You are making me scared. Right? And like that night, to be up and down in the middle of the night, looking down my hallway, like, are we safe? Are the doors locked? Is security on? Is everything? That's real. Are my babies safe? And you've created it for what? Because you're bored or because it sells your papers? Or it makes you feel better about your own life? It's real what you're doing. And that's the piece I don't think people fully understand.
Ja, hon berättade att hon var uppe på nätterna. Hon kontrollerade att dörren var låst och att larmet var på. Och hon var ju såklart väldigt orolig för barnen och kunde verkligen inte sova. Och det handlar ju också om att hon anklagar tabloiderna för att skriva artiklar som i sin tur genererar hat och hot på sociala medier. Så det var ju som en dålig cirkel där hela tiden, där hon menar på att tabloiderna matade på det här hatet hela tiden.
Men jag tyckte det var intressant. Harry säger ju i dokumentären just, man diskuterar ju hur de faktiskt vågade publicera det här brevet ifrån Meghan, i och med att man visste att det var olagligt att göra det. Och Harry menar ju då på att de gjorde det för de visste att kungahuset aldrig skulle stämma dem. Och det blev ju också så. De berättade ju det här att kungahuset, att Meghan ville och bad om hjälp om att liksom dra igång en rättsprocess kring det här, men att hon inte fick något stöd ifrån hovet, och att Harry och Meghan istället fick vända sig till en egen advokat som fick ta tag i det här ärendet.
Och på något sätt så kan ju aldrig Harry och Meghan vinna den här fighten, för att Daily Mail vet ju då att nej, vi kommer aldrig bli stämda för det här. Och om vi blir stämda, hallå, vad bra, vilken kassakista. För att så fort det blir en rättegång eller en sån juridisk process, då då kan de ju rapportera ännu mer. Det kan komma fram privata saker genom de här juridiska dokumenten som man kan göra nya rubriker på. Så på något sätt så vinner ju Daily Mail i alla fall.
Ja, och så blev det ju verkligen, för att man började ju läsa upp privata sms-konversationer och saker som aldrig liksom världen hade fått tagit del av om de inte hade dragit igång den här processen.
Ja, det är verkligen medierna som står i fokus, men också kungafamiljen. Och en grej som jag tyckte var väldigt tydlig i de här sista delarna, det var att Harry och Meghan, de för ju fram någon slags teori där om att alla var så avundsjuka på Meghan. Och särskilt då kungafamiljen, och särskilt efter en resa till Australien där paret blev otroligt uppskattade. Deras popularitet sköt i höjden. Det var en liknande resa som prinsessan Diana hade gjort på sin tid. Och det blev också då ett liknande utfall. Och Harry säger bland annat så här att problem uppstår när den som gifts in, som ska vara en sidoakt, stjäl rampljuset eller gör ett bättre jobb än den som är född till att göra det. Det upprör folk. Och det ändrar balansen.
Ja, här får man ju verkligen vibbar ifrån Diana och Charles resa till Australien. För det var ju lite samma problematik kring Dianas framträdande där. Att hon fick ju en enorm uppmärksamhet och var väldigt uppskattad av folket. Och Harry menar ju att det här gjorde att de drevs ut ur kungahuset när resten av familjen kände ett direkt hot mot dem själva. Och paret menar att de andra började och att man försökte liksom tona ner parets betydelse. Och ganska så snart så kom det också negativa artiklar i pressen om Meghan.
Ja, och det som är väldigt speciellt och som jag faktiskt reagerar på, det var att under hela de här tre sista delarna då, så talar ju Harry om ett särskilt system som kungafamiljens kommunikationsavdelningar hade. Det finns ju tre kommunikationsavdelningar i Storbritannien. Ett för kungaparet, ett för prins William och Kate, och så fanns det då tidigare även ett för Harry och Meghan. Och det skiljer sig ju lite från i Sverige där vi har en informationsavdelning. Men vi lyssnar lite på vad Harry säger om det här.
I have 30 years experience of looking behind the curtain and seeing how this system works and how it runs. I mean, just constant briefings about other members of the family, about favors inviting the press in. It's a dirty game. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. So if the comms team want to be able to remove a negative story about their principal, they will trade and give you something about someone else's principal. So the officers end up working against each other. It's a kind of a this weird understanding or acceptance that happens. And you can always say, I didn't know about this, or don't be ridiculous, this would never happen. I would never get you suggesting that I condone this. It's like, no. But what I am asking is, have you done anything to stop it? And the answer is no. William and I both saw what happened in our dad's office, and we made an agreement that we would never let that happen to our office.
Det här är faktiskt ett ganska sjukt system. Alltså Harry berättar att om ett kommunikationsteam ville få bort en dålig story i pressen om sin kunglighet, ja men då byter de den mot en story om någon annans kunglighet, påstår Harry då. Så det är som en slags bytelshandel hela tiden. Och så ställer han sig frågan om någon inom hovet någonsin gjort någonting för att få bort det här systemet. Och svaret är då nej.
Jag tycker det verkar, eller man upplever att det är så hemskt när Harry och Meghan berättar det här. För att det här handlar ju ändå om deras liksom innersta krets som de ska kunna lita på och kanske finna mer ett stöd i. Men det måste vara så himla halt i att aldrig veta var man har någon. I att hela tiden veta att det kan komma någonting värre för att de vill få bort det här. Alltså att det är, som du säger, en byteshandel mellan de här kommunikationshusen.
Ja, men det är så cyniskt. Varför slår man bara inte ihop det till en enad informationsavdelning som liksom skapar en enad bild utåt? För det här är fruktansvärt.
Ja, och jag tänker, borde inte grundinställningen vara att man alltid vill gott för medlemmarna av kungafamiljen och för hela institutionen? För alla de här storiesarna och ryktespridningen, det skapar ju såklart också dåliga vibbar gällande monarkin som institution.
Ja, men verkligen. Och när Harry och William var yngre så lovade de varandra att de skulle skydda varandra och inte göra så här. Men Harry menar då att William bröt det löftet, eller rättare sagt hans Williams kommunikationsavdelning, indirekt William, och att det krossade då Harrys hjärta. Och de här hoten och hatet som skapades hela tiden då, ja, det var ju det som drev på parets beslut att lämna kungafamiljen. Och Meghan säger ju det väldigt, väldigt talande också i slutet, att jag insåg att jag inte bara kastades åt vargarna, de matade vargarna med mig. Det är ja, ganska det är ju, starka ord.
Det är väldigt, och det är ju många sådana här starka ord under de här avsnitten, tycker jag. Meghan berättar ju även att hon hade väldigt skrämmande tankar om att hon inte ville leva längre. Och hon säger bland annat att allt det här skulle sluta om jag inte var här. Och Meghan berättade ju för första gången om de här självmordstankarna vid den här intervjun hos Oprah. Men i den här dokumentären då så berättar hon kanske lite mer djupgående om varför hon kände som hon gjorde. Och även hennes mamma är ju med och intervjuas. Och ja, men hon säger ju att det är inte lätt för en mor att få höra det. Och jag kan ju inte skydda henne. Och jag tycker det verkar alltså så fruktansvärt hemskt att drivas till de här tankarna på grund av hur man skrev och vad hon utsattes för.
Ja, och sen hade hon ju hela den här biten som Kate och Diana aldrig utsattes för, just den här rasistiska delen, den som var så otroligt krossande på något sätt, att man liknade henne vid en apa vid något tillfälle. Alltså det var så vidriga saker, och som speciellt då fyllde sociala medier, men också vissa tabloider skapade ju rubriker som handlade om just det här, hennes mixade bakgrund och alltså man fick så här vibbar av att det var rasistiska undertoner även i medierna. Men prins Harry, han hade ju också tufft, för han berättade att han var helt förkrossad. För han fattade på något sätt att, eller han förstod inte att det skulle vara så illa. Och han säger också då att han kände sig arg och skamsen, och att han hanterade det som prins Harry och inte maken Harry. Och menade på att han hade ju tränats då och tänka att, åh nej, hur kommer folk reagera om inte vi kommer, och hur kommer det se ut? Och det har han ju varit otroligt arg på sig själv över, för att han inte tog det som hennes livskamrat och hjälpte henne liksom som hennes partner, hennes man. Utan istället då kom tillbaka till de här liksom tankarna kring hur ser det ut utåt? Hur är det på ytan?
Ja, han är ju väldigt tydlig. Han säger ju att när han ser tillbaka på hur han hanterade den här situationen, så säger han att han hatar sig själv för hur han gjorde. Och en annan detalj i allt det här är ju att Meghan berättar att hon bad om hjälp och liksom yttrade att hon behövde få prata med någon. Men att hon menar då att hovet satte stopp för det och att hon inte fick tillåtelse till det. För att de då snarare oroade sig för hur det skulle se ut utåt ifall att hon gick till exempel och pratade med en psykolog. Och prins Harry menar ju att hovet var väldigt medvetna om hur illa det var, men att de återsvarade med det här som vi hörde redan i de första avsnitten, med att alla andra gått igenom det här, så varför kan inte hon göra det?
Så att... Men det sjuka här är ju, tycker jag, att här skulle ju Harry bara gått in och kanske, ja, men han hade kunnat ringa någon av sina kontakter och bara, men vem är den bästa psykologen att hjälpa oss? Vem kan vara mest diskret? Och bara få ett namn. Alltså det är lite så handlingsförlamande också, tycker jag. Att, för Meghan kan jag förstå, om hon var så under isen att hon inte orkade ta tag i det här själv. Visst, jag förstår det. Men då får väl Harry steppa upp. Ursäkta mig, men alltså så handlingsförlamande kan man ju inte vara.
Men det är ju säkert därför också han känner de här skuldkänslorna som han yttrar, i att han faktiskt inte har agerat på ett bra sätt i den här situationen som var så pass allvarlig att Meghan inte ville leva längre. Och Harry själv säger ju att familjen ansåg att det var någonting fel på Meghan, istället för att se felet i den här omgivningen som de allihopa är en del av. Och han säger så här att när man kunde vänta sig stöd från sina närmaste så fick vi motsatsen. Så det är ju väldigt hård kritik riktad mot att kungafamiljen inte agerade. Sen är ju Harry själv väldigt kritisk i att han själv inte reagerade. Men det känns som att det kanske var ganska lamslaget ifrån alla håll i den situationen. Nej, att ingen hanterade det.
Ja, men verkligen lamslaget. Och flera av Megans vänner är ju intervjuade i den här, de sista delarna här också. Mm. Och jag blev faktiskt förbannad. Det sitter någon av hennes väninnor där och gråter. Tycker det var så fruktansvärt det Megan fick gå igenom. Ja, fast om man är en god vän och ser det här problemet, då kan man också lyfta luren bara. Men Megan, här har jag en jättebra kontakt på en person som du kan prata med. Alltså det känns handlingsförlamat på alla sidor på något sätt.
Ja, och man vill verkligen lägga det på att då hovet skulle ha förbjudit henne från att ta hjälp. Snarare än att man kunde ha löst det själv. Jag vet inte hur man ska se på det hela. Det låter ju, om det är sant så är det ju helt sjukt att man skulle förbjuda någon från att ta psykologisk hjälp när man mår som allra sämst.
Ja, och man måste komma ihåg, alla ni som lyssnar också när ni ser den här serien, kom ihåg, det här är Harry och Megans sida av saken. Det är så de upplevde det. Det kan vara mycket som är färgat och lite skruvat, bara så man är medveten om det hela tiden. Mm. Ja.
Nu tar vi en kort paus, men vi är strax tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och nu är vi tillbaka.
Men det var ju också med en ganska bitterljuv känsla som prins Harry tog farväl av sin familj. Och det finns ju faktiskt saker som man saknar, och det pratade han om i sista avsnittet. Och en av de här sakerna som man saknar, det är ju, som han säger då, de här konstiga familjesammankomsterna när vi alla var under samma tak vissa dagar på året. Och sen saknar han ju Storbritannien också, han saknar sina vänner. Och så lägger han till också det att jag har ju förlorat några vänner längs vägen. Och ofrånkomligen så är det kanske så att när man går igenom en sån här livskris som det faktiskt är, så kanske man tappar en del på vägen som inte riktigt kan förstå, som kanske inte riktigt inser vad det är och vad det innebär för människan Harry mer än prinsen Harry.
Nej, men det tror jag absolut. Men nu har det släppts liksom 6 stycken avsnitt av deras dokumentär. Nu är den liksom i mål, kan man ju säga. Vad vi vet kommer det inte släppas några fler avsnitt, utan det här var grand finale. Vad tycker vi i stort om dokumentären? Nu har vi ändå sett alla 6 delarna.
Ja, alltså den är ju otroligt välgjord och den är snygg. Och det är ju för att när Netflix spänner musklerna, den här kolossen till streamingtjänst, så kan de göra en otroligt snygg produktion, och det har de gjort. Det ligger mycket pengar i det här, och vi vet ju också att Harry och Meghan har fått mycket pengar av Netflix för att vara med i den här dokumentären. Den är snygg, den är välgjord, men innehållet, ja, bara man är medveten om att det här är parets sida av saken. De målar ju faktiskt ut flera människor som klandervärda och riktigt kassa människor. Och det får man väl ha med sig på något sätt, att det här är deras svar på... Ja, de tycker att de inte haft någon egen röst i medierna, utan att de bara målats ut som dåliga människor. Så man får väl ha med sig det på något sätt. Mm.
Ja, jag kan ju inte låta bli att tänka, med tanke på hur många det är som ser alltså The Crown som nästintill verklighet, så är det ju väldigt lätt att göra det när man tittar på den här dokumentären, när det faktiskt är Harry och Meghans egna berättelse och känslor som kommer fram. Så att det är ju väldigt viktigt att ha med sig, precis som du säger, Jenny, att det här är deras sida och deras ord, deras sanning. En sak som jag verkligen har tänkt på genomgående i alla de här 6 avsnitten, det är att Harry är ju inte nådig att kritisera sin pappa, numera kung Charles, och sin bror prins William. Men däremot en person som man hela tiden försvarar är ju faktiskt drottning Elisabeth. Det känns som att han har en väldig respekt för henne, och det kommer ju inga kängor personligen gentemot drottningen i det här.
Nej, nej, tvärtom så försvarar han henne, tycker jag, i mångt och mycket. Men det här med den trasiga relationen till sin pappa, den har ju framkommit i poddar och andra intervjuer också som Harry har gett. Så det där är något som ligger och skaver i honom. Och jag tror också det här barndomstraumat, att han varit med om sin mammas död, har påverkat honom otroligt mycket. Och det är också något som återkommer gång på gång. Och han gör likhetstecken mellan Diana och Meghan, och han ser liksom den här faran med medierna och hur de behandlar kvinnliga kungligheter framför allt då. Men på något sätt är det ett försvarstal, tycker jag också. Och det man kan säga, det jag vänder mig lite grann emot, det är ju också den här, och det är väl kanske lite typiskt amerikanskt och kanske Netflix också, den här försköningen av paret. De är så goda, de vill bara väl hela tiden, de begår aldrig misstag. Ja, möjligtvis Harry då när han medger att han hatar sig själv för att han inte hjälpte Meghan bättre, men det är det enda hela den här serien, för att de är vackra, goda, de sitter på sanningen, de säger det själva, vi vet sanningen. Och på något sätt så hade jag hade nog tänkt att om de bara vågade visa sina egna fel och brister lite här och där, så hade det blivit en helt annan dokumentär som man kunde ta på mycket större allvar, tycker jag.
Men ja, jag håller med.
Det blir inte riktigt så.
Ja, jag tycker det känns som att alla de här avsnitten känns som att de vill på något sätt bli förlåtna över deras agerande. För att omvärlden har ju ändå sett på deras handlande väldigt kritiskt, särskilt hela grejen hur de kommunicerade, att de ville backa via Instagram och så vidare. Och här får ju de verkligen ge sin sida av det hela, att, så att man ska förstå att det inte skedde. Han vill ju också, Harry lägger ju till hela tiden att jag skulle aldrig vara så respektlös gentemot min farmor. För det är ju precis så som diskussionerna har gått sedan dess, att man tycker att det var respektlöst gentemot henne.
Ja, oja, absolut. Sen förra podden så har jag fått flera mejl som liksom ställer frågan till mig så här, ja, men det märks att du inte tycker om Harry och Meghan. Men då måste man också komma ihåg att jag är journalist. Mitt jobb är att vara kritisk. Och jag är inte någon som bara helt sväljer med hull och hål. Hull och hår. En bild som målas upp av ett amerikanskt gigant inom streamingtjänster. Utan man måste också ha det här andra ögat med sig, att kan man se någonting annat i det här, och man måste vara medveten om att vad man än tycker om Harry och Meghan, vad man än tycker om William och Kate, bara ha med sig det här att det är en bild som målas upp. Mm. Och är det den sanna bilden? Det kan ju egentligen ingen av oss veta, men man kan ju ha det med sig på något sätt att inte bara godta allting som serveras.
Nej, och någonting som liksom lite puttrar igenom hela tiden, tycker jag, är också det här att Meghan pratar ju gärna om monarkin, dess historia och alltså, som institution. Lite så här, hon gör lite narr av det, tycker jag. Det här med när hon liksom behövde niga för drottningen och hur hon visar hur hon gjorde. Det är liksom lite så här som att hon skämtar om det för att hon tycker det är patetiskt. Och de pratade i de här delarna om bröllopsfesten, att hon behövde skära upp tårtan med ett svärd. Och det här irriterar ju också väldigt många, ska sägas, i att hon pratar på ett väldigt nedlåtande sätt, som att hon inte respekterar deras traditioner och hur det fungerar i stort. Så det blir ju lite ett slag, och jag tycker att det gör också att man tappar lite trovärdighet. För det här ilskan och irritationen över hur det har fungerat så länge och fortfarande fungerar, det liksom, det sipprar igenom.
Ja, men det gör det. Det håller jag med dig om. Det gör det.
Men jag tänkte fråga dig, Jenny, för att när vi tittade på den här igår så pratade de ju om bröllopet, och då säger ju paret då att det fanns en förväntan om ett officiellt bröllop. Rätta mig gärna om jag har fel, men vi satt ju och bevakade det här bröllopet, du och jag, och visst var det en diskussion gällande kortegen, att man gjorde den längre än vad det var tänkt från början, fast det var en väldigt dyr säkerhetskostnad.
Jo, jag minns att det var mycket rapportering kring det. Sen vet jag inte om det någonsin kom något officiellt från hovet kring det här. Jag minns inte det längre.
Men... Nej, inte jag heller. Men det känns som att vi pratade mycket om det, och att det var någonting som diskuterades. Jag tyckte bara att den kontrasten gentemot att de verkar ju som att de ville ha ett privat bröllop från början i den här serien. Så att det är lite dubbelspel emellanåt.
Jo, men det är det ju. Och det var det även i den här Oprah-intervjun där. Så där blev ju Meghan påkommen med flera konstigheter och osanningar. Bland annat så påstod hon ju att de hade gift sig några dagar innan själva vigseln. Och så var det ju, där fick ju ärkebiskopen gå ut och säga att nej, men det här stämmer inte. Men jag tänker på en sak som Harry och Meghan verkligen har rätt i. Och det är ju det att det var så många som hade stora förhoppningar när Meghan gifte in sig i kungafamiljen. Hon var ju, alltså att komma med en mixad bakgrund och med lite fart och fläkt. Och hon hade ju faktiskt kunnat på något sätt modernisera och förnya kungahuset på sitt sätt. Hon hade kunnat vara en väldigt omtyckt länk till flera länder i samväldet. Och, för man såg att hon tog sig emot väldigt, väldigt positivt i många av de här, ja, men i Karibien och afrikanska länder och sådär. Och det tror jag faktiskt kungafamiljen och kungahuset har förlorat en del på. För att jag tror att om det hade funkat bra så hade hon kunnat vara någonting nytt, friskt och förnyande inom kungahuset. Och det har ju faktiskt brittiska monarkin förlorat nu.
Ja, men verkligen, särskilt nu. Vi ser ju nu hur allt fler länder, ja, men vissa har valt att lämna samväldet, och det pågår ju diskussioner i flera länder runt om. Så där tror jag absolut att Meghan hade varit väldigt viktig. Men Harry och Meghan menar ju att just hennes popularitet i de sammanhangen ansåg man ju då hotade hovet, alltså inom familjen, att det var en bidragande faktor. Jag menar, hur tror du att så här, den här dokumentären påverkar brittiska monarkin i stort? Jag menar, den har ju fått enormt stor uppmärksamhet världen över, och det är väldigt många som har tittat på den. Jag märker ju bara det bland mina vänner och bekanta, att nästan till alla har faktiskt sett den här dokumentären om Harry och Meghan nu.
Alltså, vet du vad, Sara? Jag tror att den kortsiktigt kommer få många att ställa frågor om monarkins vara eller icke vara. Men i långa loppet så är det ändå så här, den kommer inte förändra någonting överhuvudtaget. Den brittiska monarkin är en koloss. Det är en, alltså med tusenåriga traditioner, och det har alltid funnits där. Det är klart att det skakat lite nu när drottning Elisabeth är död. Hon som liksom i över 70 år var regent och en sammanhållande stark kraft. Det är lite skakigare nu med kung Charles. Men nej, den här dokumentären kommer inte förändra någonting. Inte i det långa loppet. Den kan röra om i grytan lite just nu, men that's it.
Ja, jag tänkte bara på, det var ju så starka ord där från deras vän som faktiskt, ja, men kallade, han jämförde ju brittiska hovet med en kvinnomisshandlare. Alltså i att hur de styrde och försökte kontrollera Harry och Meghan. Så att bilden som ges av monarkin är ju absolut inte bra. Och kan jag absolut, alltså, blir ju väldigt ifrågasatt. Men som du säger, Jenny, i det långa loppet kommer det förmodligen inte att ta skada.
Nej. Men det är inte bara dokumentärer som kan skaka om Buckingham Palace. Det är ju också så att det ska komma en ny bok om Harry och Meghan. I dokumentären så ser vi ju att de uppenbarligen har en dålig relation med media. Och ja, tabloiderna har fått sig några kängor. Men en journalist som de faktiskt verkar gilla och som har stått paret ganska nära hela tiden, det är ju Omid Scobie. Och han skrev ju en bok som heter Finding Freedom, som handlar om paret och om deras uttåg från kungahuset. Vi har talat om honom i podden flera gånger tidigare, och han skrev ju den här boken tillsammans med Caroline Durans.
Ja, boken gavs ju ut i augusti 2020, och ja, men det är ju en ganska så glorifierande berättelse om parets beslut då att lämna kungahuset. Och innan boken gavs ut så marknadsfördes den som svaret på varför paret valde att lämna kungahuset. Och Omid är ju väldigt nära vän till Meghan, och innan den här boken publicerades så tydliggjordes det att paret inte hade något med den att göra. Men senare så framkom det ju att Omid hade intervjuat paret när de fortfarande befann sig i Storbritannien, och att boken på så sätt hade accepterats av Harry och Meghan och då gav en verklig bild av deras situation.
Ja, och det kom ju också fram i den här rättsprocessen med, var det Mail on Sunday eller ja... Associated Newspapers, där förlaget blev stämt av Meghan för att de publicerade det privata brevet, hennes pappa. I den processen så kom det också fram att Jason Knauf, som var parets kommunikationschef, han var ju en länk mellan Omid Scobie och Harry och Meghan. Så man kunde ju också läsa mejl och sms om hur Harry och Meghan säger, ja, men ge honom den här informationen, och ja, vi vill inte bli officiellt förknippade, men säg det här och det här till honom. Så det fanns ju en kommunikation där hela tiden ju.
Ja, och även Megans halvsyster Samantha Markle stämde ju Megan för förtal, dels på grund av detaljer i den här boken om att hon då skulle ha växt upp som ensam barn. Och det var ju samma berättelse som Megan delade i intervjun hos Oprah. Och Samantha Markle stämde ju Megan för påståendena både i boken och i intervjun hos Oprah. Men efter att den här boken publicerades så sa Omid i en intervju med Town & Country att han hade några saker på gång, men att nästa bok skulle komma att vara lite mer lågmäld och skulle inte handla om kungligheterna. Men han verkar ju inte ha släppt det här ämnet, för nu är han ju aktuell som sagt med en ny bok. Och den heter Endgame och kommer att handla om insidan av kungafamiljen och monarkins kamp för överlevnad. Och han har då sagt att den kommer att avslöja kaoset och familjens dysfunktion. Och att ja, boken kommer i augusti nästa år.
Ja, och den här boken ska ju tydligen då riva ridån för en institution i kris. Och Omid menar att hans bok den kommer hota monarkins framtid. Det är ganska starka ord att säga om sin egen bok. Men den här gången då så skriver Omid Scopey själv, han är ingen medförfattare. Och då kommer den fokusera mycket på tiden efter drottning Elisabeths död. Alltså den här lite kaotiska perioden för Harry och Meghan. Och det är då kung Charles första tid som kung. Och han säger så här: drottningens död demonterade den skyddande skölden runt världens mest kända familj, och en förtroendekris började snabbt att uppstå. Men det är inte den enda boken som på något sätt attackerar brittiska monarkin, utan det kommer ju även Harrys egen självbiografi att göra. För den släpps ju nu i början av 2023. Egentligen skulle den ha getts ut i höstas, men så sköts ju utgivningen fram då på grund av drottning Elisabeths död. Och boken på svenska heter Den andre, på engelska heter den Spare. Och då påstår man då att nu ska prins Harry sårbart och ärligt berätta om hur livet och kärleken alltid övervinner sorgen. Och det är klart att vi kommer läsa de här böckerna, Sara, så är det ju.
Ja,
men jag kan också känna mig så här lite mätt på. Det har varit så mycket kungliga böcker nu. Den ena efter den andra skulle avslöja det ena och det andra. Och jag vet inte om det blir så mycket mer än bara en rörig soppa av det hela.
Nej, och särskilt nu när de har valt att ge ut den här Netflix-dokumentären. För den är ju så, det är liksom 6 timmar. Harry och Meghan perspektiv. Så man undrar ju lite då vad som kommer att framkomma i den här boken, framförallt då Harrys självbiografi som vi inte redan har hört. Jag förstår att planen från början då kanske faktiskt var att släppa boken innan dokumentären i höstas, men som sagt, man fick ju skjuta fram den på grund av drottningens död. Men det känns som att de har talat till punkt nu. De har ju fått berätta hela sin story. Så att det ska bli intressant att se vad som framkommer i den här boken.
Ja, ja men verkligen. Om det blir fler bråk i hovet eller inte. Det finns ett annat bråk vid ett annat hov som vi också ska prata om. Storhertiginnan Maria Theresa av Luxemburg, hon har betett sig mycket illa mot en anställd vid hovet. Och det är faktiskt inte första gången som storhertiginnan gör på det här viset. Och det är en kvinnlig medarbetare som har hamnat i storhertiginnans fokus. För hon och Maria Theresa, de ska hamnat i ja, men någon slags verbal diskussion som blivit ett gräl på något vis. Man får inte veta så mycket detaljer. Och storhertiginnan då ska ha varit otroligt oförskämd mot den här anställda. Och det har då skapat oerhört starka reaktioner. Troligtvis för att det har hänt flera gånger tidigare.
Ja, vi har pratat om det här flera gånger, Jenny, tidigare här i podden. Just den här infekterade situationen bakom slottets väggar och att hon ska ha behandlat personal illa vid flera upprepade tillfällen där.
Luxemburgska medier de beskriver situationen som så infekterad att premiärminister Xavier Bettel tvingats ha ett allvarligt samtal med hovmarskalk Paul Dyr om händelsen i början av november. Och Jacques Flis, som är regeringsrådets generalsekreterare, han har fått i uppdrag att reda ut det här problemet. Och Jacques Flis han säger då till tidningen Letzburger Land att detta sätt att hantera sin personal på är oacceptabelt. Men som sagt, någon mer detaljerad beskrivning kring exakt vad som har hänt eller vad som har sagts eller vad man har bråkat om, det har ju inte då allmänheten fått. Men enligt kanalen RTL så omplacerades den här kvinnliga anställda till en ny tjänst vid hovet, och det var för hennes egen säkerhets skull. Och det om något är en signal om att det här är en mycket speciell situation.
Ja, enligt luxemburgska medier så har ytterligare en anställd begärt en förflyttning och fått den beviljad. Och som sagt, det är ju inte första gången som storhertiginnan behandlar sin personal illa. I februari 2020 så framkom det att en person misshandlats vid hovet. Och då befann sig hovet redan i djup kris. Och i juni 2019 så tillsatte regeringen och premiärministern en kommission för att då komma till rätta med de här stora personalproblemen samt utreda storhertiginnan Maria Theresas roll i kungahuset. Så det här är ju väldigt allvarligt. Man tar ju till väldigt stora åtgärder för detta.
Mm. Enligt den här rapporten då som skrevs så styrde Maria Theresa hovet med järnhand. De anställda tvingades uppfylla alla hennes önskemål, hålla henne på gott humör och vara tillgängliga dygnet runt. Och arbetsmiljön i hovet var verkligen... Vad sa du?
Det låter inte så trevligt.
Nej. Arbetsmiljön vid hovet var präglad av skräck. De anställda var ofta sjuka, de letade efter nya jobb. Och faktum är att över en tredjedel hade antingen fått sparken eller lämnat hovet på eget bevåg mellan 2015 och 2019. Alltså en tredjedel, sa det, är ganska många.
Ja, det är ju verkligen tydligt att det finns ett missnöje bland de anställda då. Och dessutom så fick ju storhertiginnan kritik för att inte hålla isär sina privata och offentliga utgifter. Så att det har varit väldigt många olika delar i den här soppan.
Och det är ganska sjukt, för att om man då inte kan se vilka event eller resor som betalas med skattemedel, vilka som har betalats privat, alltså då, det känns jäkligt grötigt får man ju säga.
Ja, men verkligen, minst sagt grötigt. Och premiärministern gjorde ju stora grundläggande förändringar vid hovet och storhertiginnan Maria Theresa blev av med sin framträdande roll. Och man tvingades ju även börja publicera en årsredovisning, något som hovet då aldrig hade gjort tidigare. Det var ju just på grund av de här oklarheterna gällande ekonomin. Så att det har varit många turer med henne under åren.
Ja. Sen har hon ju haft lite tur ändå, får man säga då, för att hennes man, storhertig Henri, han har ju alltid stått på hennes sida. Och han publicerade faktiskt ett öppet brev, jag tror det här var runt 2020 eller om det var lite senare, där han då uppmanade alla att sluta mobba Maria Theresa. Och så gav han även en intervju åt det franska Paris Match där han kritiserade regeringens beslut att radera storhertiginnans roll, som han då sa. Och det är ju ganska speciellt. Alltså där sätter sig då liksom landets regent och kritiserar ett beslut som regeringen har tagit. Det föll inte i god jord, kan jag säga. Så att det är väldiga slitningar också här mellan då monarkin och regeringen där.
Ja, det ska bli intressant att följa detta framåt och vad det kommer att landa i den här gången, med tanke på att det inte verkar ha bidragit till någon positiv effekt för personalen i den förra utredningen, där personalen mådde dåligt och behandlades illa av henne.
Mm. Vi följer det. Vi återkommer, helt enkelt.
Det gör vi.
Vi har kommit till ett slut på veckans podd, men både jag och Sara lobbar lite här nu för att vi snart kommer att sända ett frågeavsnitt, alltså ett avsnitt som bara är svar på era allra mest spännande frågor. Har du en fråga om monarkier, kungligheter, kläder, diadem, vad du än vill, mejla till Aftonbladet. Nej, det ska du inte alls göra, du ska mejla till kungligt@aftonbladet.se.
Vi snubblar alltid på den där mejladressen, du och jag, varenda gång.
Ja.
Men
och vill du
tack...
följa oss?
Ja, förlåt. Ja. Gud, nu är jag så snurrig.
Det är för att man ser varandra. Så att
nej, det är jättejobbigt.
Vill du ha dagliga kungliga nyheter så kan du följa oss på sociala medier. Vart finns du, Sara?
Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet Royalistan. Och var hittar man dig, Jenny?
Främst på Instagram. Jag har ett TikTok-konto, men jag är inte jätteaktiv där. Så sök på Instagram, kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Hej då!
Hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.